Hej och välkommen till Radio Maranata och ännu en halvtimme där vi ska samtala om evangelium, Bibeln och Jesus Kristus. Idag så hade jag tänkt tala om en bibeltext som man kanske inte ser på så väldigt ofta. Den är från Gamla Testamentet, från en av småprofeterna, den näst sista boken i vår indelning av Gamla Testamentet, nämligen Sakaria. Och vi ska läsa i Sakaria det tredje kapitlet idag och tala över ämnet En brand ryckt ur elden. Jag tror att vi börjar med att läsa faktiskt hela det här kapitlet, Sakaria eller Sakarias kapitel 3, där det står så här. Sedan lät han mig se översteprästen Josua stå inför Herrens ängel, och Satan stod vid hans högra sida för att anklaga honom. Men Herren sa till Satan: Herren ska straffa dig, Satan. Ja, Herren ska straffa dig, han som har utvalt Jerusalem. Är inte denne en brand ryckt ur elden? Josua var klädd i orena kläder där han stod inför ängeln, och ängeln sa till dem som stod inför honom: ta av honom de orena kläderna. Sen sa han till Josua: se, jag har tagit din missgärning från dig, och jag ska klä dig i högtidskläder. Då sa jag: sätt en ren turban på hans huvud. Och de satte en ren turban på hans huvud och tog på honom kläderna medan Herrens ängel stod där. Och Herrens ängel försäkrade Josua och sa: så säger Herren Sebot, om du vandrar på mina vägar och håller mina befallningar, så ska du få styra över mitt hus och vakta mina förgårdar. Du ska få en plats att vandra på bland dem som står här. Hör, Josua, du överstepräst, du och dina medbröder som sitter här inför dig. Dessa män ska vara ett tecken. Se, jag ska låta min tjänare telningen komma. Se den sten som jag lagt inför Josua. Över denna enda sten vakar 7 ögon. Och se, jag ska gravera in en inskrift på den, säger Herren Sebot. Och jag ska utplåna detta lands missgärning på en enda dag. På den dagen, säger Herren Sebot, ska var och en bjuda in sin vän under sin vinstock och sitt fikonträd. Så långt då. Sakaria 3, jag läste hela kapitlet där. Vad är det här för en text? Ska vi ge lite bakgrund och försöka förstå vad det är som händer här i texten? Sakaria, han är en av de profeterna som talade till Juda efter tillbakatåget ifrån Babylon. Man hade ju varit fånge i Babylon i 70 år. Förd bort ifrån Jerusalem, och templet hade förstörts av kung Nebukadnessar. Sedan då under Darius så vände man tillbaka, och man kom tillbaka till Israel, till Jerusalem, och där la man grunden för Herrens tempel. Man satte upp altaret och man la grundstenen. Sen så skedde det olika saker som gjorde att arbetet låg nere i 15 år. Men på grund av Haggai och Sakarias profetior så tog man upp arbetet igen. Så det här är då Sakarias profetia som han gav för att få folket att börja arbeta igen och för att få ledarna att vara frimodiga till att bygga på Herrens tempel. Och då kan man tycka, vad är den här märkliga visionen? Vad har den med templet att göra? Alltså, den handlar ju om Josua då, som var överste präst. Men ändå, det verkar som en väldigt märklig och ska man säga, andlig uppenbarelse som har ganska lite konkret att göra med varken det som hände då, kanske framförallt inte det som händer nu idag. Men följ med mig här under den här stunden som vi har framför oss, så ska vi se lite på det här. Därför att när de kom tillbaka ifrån Babylon så var den stora frågan: hur ska den här prästen kunna komma i tjänst igen? För att dels hade man ju varit i Babylon i 70 år och umgåtts och liksom orenats under den här fångenskapen där. Så hur kunde man vara säker på att den här personen var den utvalda av Gud till att vara överstepräst? Han hade inte tjänat i något tempel, han hade ingen erfarenhet. Han hade inte växt upp med någon som hade tjänat i templet. Kanske hans farfar eller farfars far var den som hade tjänat i templet sist. Men han personligen hade ju inte gjort någonting sånt. Och vem var det liksom som kunde auktorisera honom, Josua, till att bli överstepräst och gå in i templet och börja göra saker och ting där? Och den enda som kan auktorisera en sån sak när det saknas den här successionen, det är ju Gud själv. Och därför så beskriver Zakaria den här visionen där det är en slags rättssak. Så det är en rättegång mot Josua där du har Herrens ängel på ena sidan som hans advokat och sen Satan nämns här. Satan betyder ju åklagare, anklagare. Det är en juridisk term. Det är den som anklagar den som försvarar sig då, den som målsägande så att säga. Står han för. Och så Satan anklagar och Herrens ängel försvarar i den här rättssaken. Och frågan är, hur ska det gå? Och vad är anklagelsepunkten då? Jo, anklagelsepunkten är ju att den här mannen har inte rätt att tjäna i Guds tempel. Och det första versen börjar ju då med det här. Sen lät han mig se översteprästen Josua stå inför Herrens ängel och Satan stod vid hans högra sida för att anklaga honom. Så det här är en sån här himmelsk vision där han ser den här rättssalen, Guds stora rättssal, Gud är domaren, Herren och Herrens ängel som faktiskt visar sig vara Herren själv är också advokaten. Så Satan står där för att anklaga honom. Men det första som händer, det är att Herren talar till åklagaren. Herren sade till Satan, Herren ska straffa dig, Satan. Och här tror jag att vi har ett tidigt tecken på treenigheten, därför att det är Herren som talar, men Herren refererar till Herren. Och det kan låta som en självmotsägelse om man inte känner till det här att det finns flera personer i gudomen. Men Herren säger då till Satan, Herren ska straffa dig, Satan. Ja, Herren ska straffa dig, han som har utvalt Jerusalem. Så Guds utväljelse av Jerusalem, den stod fast, den var kvar. Och därför så kunde inte Satan anklaga och säga att nej, men det här templet var ingenting eller det här betydde ingenting. Och så säger han om Josua att han är en brand ryckt ur elden. Och jag tycker det är ett fantastiskt uttryck. Därför att, vad betyder det här? En brand ryckt ur elden. Det är någon som brinner eller något som brinner som man rycker ut ur en eld. Och vad vet vi om saker och ting som man rycker ut ur elden? Om ett hus står i lågor och man springer in för att få tag i någonting som är värdefullt, som är viktigt, som man verkligen, det här kan jag inte förlora, eller man försöker rädda det som räddas kan så att säga, så kanske man springer in och så får man tag i familjealbumet eller man får tag i någonting värdefullt, sitt pass eller naturligtvis människor om det finns där inne, men man får tag i det som är mest värdefullt, det som man verkligen inte kan mista och som fortfarande inte är bränt upp. Och så tar man med sig det ut. Men sanningen är ju den att alla som har varit i närheten av en eld och alla saker som har varit i närheten av en eld, de bär prägel av det. Man blir sotig, man luktar rök. Det här kan sitta i länge, länge om man inte gör någonting med det. Och på det sättet beskriver Herren och Herrens ängel Josua. Han var i elden, alltså i Babylon, men nu har Gud ryckt ut honom ur Babylon så att han, för att han var så värdefull för att Gud behövde honom. Han var utvald. Herren ska straffa dig. Han som har utvalt Jerusalem är inte denna en brand ryckt ur elden. Så det är en som är räddad. Det är inte en som ska anklagas utan det här för att han är smutsig. Utan en som är räddad och därför måste förberedas för tjänst. Måste renas, måste tvättas, putsas. För som någonting man har ryckt ut ur elden måste... spåren av eld, det här, för det står Josua var klädd i orena kläder där han stod inför ängeln. Och det här ordet orena på hebreiska så är det helt enkelt exkrementer. Han stod i kläder som hade exkrementer på sig och då kunde han naturligtvis inte gå in i tjänsten i templet. Därför att i tjänsten i templet så var man tvungen att ha rena kläder, det skulle vara enligt föreskrifterna och det fick absolut inte vara några exkrementer och framförallt inte några människoexkrementer, det hade gjort att man var oren och han var klädd i orena kläder där han stod inför honom. Men han är en brand ryckt ur elden, så Gud här presenteras som en brandman eller en hjälte som springer in i ett brinnande hus och rycker ut det som utryckas kan så att säga. Och så upplevde nog de som vände tillbaka ifrån Babylon det. Det var inte alla judar som vände tillbaka till från Babylon, en del hade blivit assimilerade. Trivdes bäst där, en del hade försvunnit längre bort, en del hade ingen lust att komma tillbaka. Men vissa som hade lust att komma tillbaka hade inte möjlighet till det. Men de här människorna, de upplevde nog att de var den här lilla resten. Det hade varit ett stort folk, nu var man en liten rest som fick möjligheten att komma tillbaka. Gud är en brandman som räddar, som renar och som gör redo för tjänst. För så här står det i vers 4. Och ängeln sa till dem som stod inför honom. Det var alltså andra där också. Och säger, ta av honom de orena kläderna. Sen sa han till Josua, se jag har tagit din missgärning från dig. Och jag ska klä dig i högtidskläder. Så här ser vi att den här berättelsen både kan tänkas att vara en konkret berättelse om en man som har orena kläder. Men det här är framförallt en bild på missgärningen. Så orenheten som Josua bär på, det är missgärningen. Och i mötet med Gud så kommer man alltid att se, det kommer alltid uppenbaras. Det finns en sång som säger så här och kanske vi ska avsluta med den. I ljuset från ditt kors, varje fläck träder fram i skruden som jag bär i mötet med det där Guds dyra lam. Och i just den här berättelsen då och i många andra berättelser så uppenbaras synden när man kommer in i Guds närhet. I Jesaja kapitel 6 så står det också det om Jesaja att han får en liknande uppenbarelse där han ser in i Guds himmel och han får se Herrens härlighet. Och när han ser det så ropar han ut, ve mig för jag har orena läppar och jag bor ibland ett folk som har orena läppar och mina ögon har sett Herren, härskarornas Gud. Och i den situationen så blir han renad genom att en ängel kommer och tar ett kol ifrån altaret och rör vid hans läppar och säger att nu när detta har rört vid dina läppar så är din missgärning tagen bort. Och på samma sätt då, eller på liknande sätt så tar den här ängeln symboliskt sett bort Josuas missgärning genom att ta av honom hans kläder. Så när han kläds av så är det synden som tas bort. Och sen då i vers 5, eller han säger, och jag ska klä dig i högtidskläder. Och sen är det Zakaria själv som tar till orda och säger, sätt en turban på hans huvud. Och när man kläs i nya kläder då handlar det om att komma in i den här tjänsten. Och som sagt, det här är en gammal historia. Det här är en gammal berättelse. Jag ska komma fram till vad jag tror att den här kan ha för betydelse för oss också. Men följ med så långt i den här, än så länge i den här historien som jag läser här om Josua och hans möte med Herrens ängel. Så Zakaria säger då, sätt en ren turban på hans huvud. Vad betyder det för någonting? Det står att de satte en ren turban på hans huvud och tog på honom kläderna medan Herrens ängel stod där. Översteprästerna, de hade såna här turbaner. De hade en turban på sitt huvud och på den turbanen så hade man en sån här guldplakett där det stod Herrens egen, eller tillhör Herren, eller helgad för Herren. Och det var ett sätt att beskriva prästen på hans tjänst. Här är en person som har varit sin egen, men när han kommer in i tjänst så blir han Herrens egen. Så det här är en förberedelse, inte bara för att han ska bli ren och helig och liksom ha en slags ha en status som en perfekt människa. Det är inte det som är målet. Målet är att han ska komma i tjänst. Och så säger Herren någonting intressant till Josua. Så Herrens ängel försäkrade Josua och sa, så säger Herren Sebaot, om du vandrar på mina vägar och håller mina befallningar. Jag kan stanna där ett ögonblick. Om du vandrar på mina vägar och håller mina befallningar. Det här påminner ju väldigt mycket om till exempel psalm 1. Salig är den man som inte går på syndares vägar, inte träder in på syndares vägar, inte sitter där bespottare sitter, utan har sin lust i Herrens lag och tänker på hans lag både dag och natt. Det här med att vandra på Herrens vägar och hålla hans befallningar. Salig är den som följer Herrens lag, salig är den som vandrar på Herrens stigar och så vidare. Bibeln, och framförallt Saltaren, talar mycket om den där. Hur ska en ung man bevara sitt liv rent när han håller ditt ord, när han går på dina vägar? Och så säger han, så om du går vandrar på mina vägar och håller mina befallningar, så ska du få styra över mitt hus och vakta mina förgårdar. Det är alltså det jordiska templet då, som han sätter honom in i tjänst ibland. Du ska få komma in i tjänst i mitt hus. Templet var ju Guds hus, och nu höll de på, när Zakaria ger den här profetian, så höll de på att bygga upp Herrens hus igen för att man skulle komma i tjänst där, för att Josua skulle kunna fungera där. Och nu är det Herren som säger, vandrar du på mina vägar, håller du mina befallningar, ja då har du en plats här bland mina förgårdar, i förgården och i huset. Men dessutom säger han, du ska få en plats att vandra på bland dem som står här. Och vad är det för någonting? Han är ju i himmelen. Det här är en himmelsk vision. Det är en himmelsk rättssal. Och han säger, du ska få vandra bland dem som står här. Han ger alltså Josua ett himmelskt hopp. Och också en himmelsk tjänst. För att de som står där, det var ju då Guds råd, Guds rådslut. De som dömde tillsammans med Gud. Och det är ju framförallt hans egen son som dömer tillsammans med honom. Och nu säger han till Josua att du kan få en plats bland de här om du vandrar på mina vägar. Och egentligen så är det hela Nya Testamentets förkunnelse också. När det handlar om att vi är Guds barn. Att vi är hans söner och döttrar. Då handlar det om att vi har fått en plats att vandra tillsammans med dem som är Guds söner i himmelen. Och vi är Guds söner på jorden. Och vi är också kallade till en tjänst, så att säga. Och sen så säger han, du ska få styra över mitt hus och vakta mina förgård. Du ska få en plats att vandra på bland de som står här. Så han visar den här himmelska härskaran och så säger han, du har en plats här. Och så säger han då, Hör Josua, du överstepräst, du och dina medbröder som sitter här inför dig. Så Josua har då med sig andra präster, han har ett prästerskap med sig. Dessa män ska vara ett tecken, okej? Ett tecken på någonting som ska komma. Han säger, dessa män ska vara ett tecken. Se, jag ska låta min tjänare telningen komma. Och det här är en intressant profetia, därför att det finns löften i Gamla testamentet som handlar om telningen, om rotskottet, om den här lilla spiran som ska växa fram. Och det här är kopplat an till Jesajas profetior, flera andra profetior som handlar om den här kommande kungen. Och vi som har Nya testamentet i hand, vi vet att svaret på den här profetian, det är Jesus själv. Jag ska låta min tjänare telningen komma. Och de här männen som stod där, de var ett tecken för det. Och sen så säger han någonting som kan låta märkligt. För han säger, se den sten som jag lagt inför Josua. Över denna enda sten vakar 7 ögon. Så han visar honom då en sten. Och stenar i Bibeln används ofta som ett minnesmärke för att vittna för kommande generationer. För långa tider så graverade man in saker och ting i stenar för att senare generationer skulle komma ihåg vad som hade sagts. Och det är precis den bilden som används här. Se den sten som jag lagt inför Josua. Över denna enda sten vakar 7 ögon. Och se, jag ska gravera in en inskrift på den, säger Herren Sebaot. Så de här männen som var där, som hade blivit renade, Josua och de som var med honom, som hade blivit avklädda sin orenhet, som var brända, ryckta ut ur elden och som var iklädda för tjänst, de är alla ett tecken för någonting som ska komma. Och det här vi kommer in på varför det här är relevant för oss. Därför att han säger att de ska vara ett tecken. Min tjänare telningen ska komma. Här är den här stenen som ska vittna om det här. Det kan låta märkligt för oss, men jag hoppas att du förstår bilden och principen som ligger bakom det här. Så sen, och jag ska utplåna detta lands missgärning på en enda dag. Så på samma sätt som Josua hade upplevt att Gud tog bort hans missgärning på i ett enda svep. Han ryckte ut honom ur elden. Han klädde av honom det som var orent. Och han klädde honom i någonting nytt och insatte honom i tjänst. Det skulle hela landet få uppleva. Och vi vet att faktiskt inte bara hela landet, men hela världen skulle få uppleva det när man satte sin tro till hans tjänare, telningen. Så stenen handlar då om ett löfte och berättar att det här som händer här i den här händelsen, det är ett tecken på någonting större som ska komma. Och det som är större och det som ska komma, det är Jesus Kristus och hans försoning för hela världens synd. Så högt älskade Gud världen att han gav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska förgås utan ha evigt liv. Och till slut då så säger han i vers 10. På den dagen, alltså den dagen då Gud tar bort missgärningen på en enda dag. Det är Golgata. Det är det som händer när Jesus dör. Det är den platsen där missgärningen försvinner. På den dagen, säger Herren Sebaot, ska var och en bjuda in sin vän under sin vinstock och sitt fikonträd. Det här handlar om ett återupprättat Eden. Att det ska finnas, Gud ger ett löfte om att Eden ska återupprättas. Platsen, Guds paradis ska återupprättas redan här på jorden. Var och en ska bjuda in sin vän. Det handlar om en nyskapad vänskap, enhet i Gud. Därför att man har missgärningen är borta. Under sin vinstock och sitt fikonträd, det handlar alltså om att var och en ska ha det här inneboende överflödet. Och det här möter vi gång på gång i Nya testamentet. Och därför är den här berättelsen om Josua, överste prästen, och hur han blir renad inför Gud. En fantastisk bild på frälsningen i Jesus Kristus. Och med de orden så ska jag avsluta det här programmet. Jag hoppas att det här enkla, lilla, korta bibelstudiet har varit till hjälp och välsignelse för dig. Läs gärna själv Zakaria kapitel 3 och reflektera över den profetia och tjänst som det talas om här. Gud välsigne dig. Du har lyssnat på en podcast ifrån Radio Maranata. Det här programmet har också sänts som direktsänt närradioprogram i Stockholms närradio. Var gärna med och sprid de här programmen vidare, och vill du komma i kontakt med Maranata så gör du det via e-post info@maranata.se. Ska avsluta programmet med att lyssna på Kristina Imsens sång Jag vill ingenting hellre.
Från ditt kors varje fläck träder fram, på skruden som jag bär i mötet med dig där, Guds dyra lamm. Där uppenbaras allt vars djup jag själv ej vet av synd och skuld. Då jag ett förstår att det är ditt blod som ren mig två. Jag vill ingenting hellre än bli tvagen i som stöd. Att det du ser i mig som ger dig smärta må få dö. Att kärleken från korset mitt hjärta den längtan som jag bär, tacka du ser. I ljuset från ditt kors vill jag leva mitt liv. Men ett jag ber dig om ifrån dag till dag, i nåd iklädd åt mig den skrud som ej är min, men din rättfärdighet. Ty blott i dig jag är ifrån fördömelsen helt friad här. Jag vill ingenting hellre än bli tvagen vit som snö. Att det du ser i mig som ger dig smärtan må. Kärleken från korset mitt hjärta smälter ner. Min frälsare så kär, den längtan som jag bär, tack att du ser. Vagen vit som snö. att du ser i mig som ger dig smärta. Må få du att kärleken från korset mitt hjärta.